Hej och god fortsättning på det nya året. Jag vet inte om du har avlagt några nyårslöften inför 2021. Det hör ju lite till traditionen annars att göra det. Man brukar lova såna här saker som att det kan ju vara att man ska börja träna eller att man ska äta lite bättre eller att man ska vara gladare eller bara allmänt vara en bättre människa på något sätt. Och man ska inte förringa det. Jag tror att det är ganska nyttigt för oss att vi får det här avstämningen. Liksom. Att vi får stanna upp och se tillbaka på det som har varit och tacka för det goda vi har varit med om. Och att vi får se över vårt liv och fundera över hur vi vill att vårt liv ska se ut framöver i det som ligger framför. Men tyvärr så brukar ju de här nyårslöftena ofta bli ganska kortlivade. Alltså man kan ha så mycket beslutsamhet på nyårsnatten. Och kanske kommer man ihåg det här, man tar med det på att göra listan de första veckorna i januari. Sådär. Men ganska ofta så märker man att livet ändå ramlar tillbaka i gamla hjulspår. Det är ganska svårt att få till en del av de här förändringarna. Att när man ska resa till ett bättre liv så märker man efter ett tag att man ändå har med sig själv i bagaget. Och det är ganska svårt att få de här nyårslöftena att funka. I episteltexten för den här söndagen, den kommer ifrån Apostlagärningarna. I övergången mellan det 18:e och det 19:e kapitlet. I den så finns det två stycken ganska korta berättelser som har ett gemensamt tema kan man säga. I den första texten så träffar vi Apollos som är en bildad jude. Han kommer från Alexandria som är lite grann av den akademiska högborgen i Egypten. Det fanns ett stort universitet och de hade världens största bibliotek med tusentals skrifter från hela världen. Och Apollos är en bildad man. Han har full koll på de judiska skrifterna och nu har han hört talas om Jesus. Han har fått kunskap i vägen, som det står. Och han är ute i synagogorna och predikar om Jesus. Och så kommer han till synagogan i Efesos. Och gör det där också. Men det finns några luckor i hans kunskap. Det står att han kände bara till Johannesdopet. Men han är ute och predikar ändå. När han kommer till Efesos så sitter två av Paulus vänner där. Och hör honom. Priscilla och Aquila. Och de förstår att han har någonting. Men de förstår också att han behöver lite hjälp på vägen. Så de tar sig an honom och undervisar honom, ger honom lite mer kött på benen kan man säga. Och inleder ett slags mentorskap för honom. Och sen när han upplever en kallelse att åka till Akaja så står det att bröderna, församlingen i Efesos, de uppmuntrar honom i det och de skickar ett brev före honom till Korint för att församlingen där ska ta emot honom. De tycker att han är redo, han är mogen nu. Och så skickas han dit och så står det om hur han verkar där och blir till stor hjälp för de troende. Hur hans gåvor kommer till uttryck, hans passion får tjäna Gud och så vidare. Och så har vi den andra berättelsen som handlar om när Paulus ska inleda sin tredje missionsresa. Han har varit först en sväng i Jerusalem och sen har han varit hemma i Antiochia ett tag. Och nu är han på väg ut på den tredje missionsresan som ska ta honom också till Korint på sikt. Men han mellanlandar lite grann i Efesos och så står det att han träffar 12 män. Några lärjungar står det. Och han börjar prata med dem och han frågar om de hade tagit emot anden när de kom till tro. Och de svarar att de inte ens känner till att det finns någon helig ande. Och Paulus blir lite konfunderad, så han frågar, men vad var det då för ett dop som ni blev döpta med? För att vid den här tiden så döpte man ju människor i faderns och sonens och den helige andes namn, precis som Jesus hade sagt. Och om man är döpt i faderns och sonens och den helige andes namn, hur kan man då inte känna till anden? Men de svarar att de är döpta med Johannes dop. Troligtvis så handlar det här om lärjungar till Johannes döparen. Han hade ju en rörelse som var ganska spridd i diasporan, som det heter, alltså judarna som bodde ute i världen. Och Paulus förstår det här. Han tar tillfället i akt att berätta för dem om Jesus. Han börjar i deras egen tro, i det som de har fått höra ifrån Johannes döparens lära, och så går han fram emot målet. Han säger att Johannes dop var ett omvändelsedop. Men han uppmanade människor, han uppmanade folket att tro på honom som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Och så leder det här till att de här männen låter sig döpas i Herren Jesu namn. Och sen när Paulus lägger händerna på dem så tar de emot helig ande, och de talar i tungor och de profeterar. Det är två berättelser som har den gemensamma nämnaren på något sätt. Förhållandet mellan Johannes dop och dopet i Jesu namn. Dopet har ju alltid varit något av en skiljefråga för oss. I alla tider så har kristna människor liksom tvistat omkring dopet. Och vi känner ju kanske till att vi har liksom att det har funnits skiljaktigheter i synen på barndop och troendedop och sådana saker. Men det gäller ofta många fler saker. Det kan handla om vilka ord man ska säga i samband med dopet. Och det kan handla om vem som får döpa. Får vem som helst göra det? Eller måste det vara en pastor eller en präst? Måste hela kroppen vara ner under vattnet? Eller räcker det med att man begjuter huvudet, så att säga? En del menar att för att dopet ska vara riktigt på riktigt så ska det helst ske utomhus i rinnande vatten. Vi har pratat mycket om de här olika sakerna. Hur mycket behöver man veta innan? En del menar att man måste ha gått igenom en dopskola först. Ett katekumenat för att kunna bli döpt. Och andra menar att ner med dem i dopgraven så fort som möjligt. Här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Meningarna har alltid gått isär runt omkring dopet. Och väldigt ofta så handlar det om formen för dopet. Hur det ska gå till. Vad som ska sägas och göras. Och det är ju inte utan betydelse. Det vi gör och det vi säger har ofta stor betydelse för oss. Men det finns en risk, tror jag, när omslagspappret blir så viktigt att vi missar innehållet i paketet. Att vi missar gåvan som vi har fått. När man ser på apostlagärningarna så kan man verkligen slås av det. Det finns saker som är jätteviktiga. Det finns mönster som går igenom i apostlagärningarna. Man kan se att tron som föds genom predikan av evangeliet, att dopet i vatten och dopet i helig ande på något sätt alltid hör ihop i apostlagärningarna. Men det verkar inte vara särskilt viktigt hur formen ser ut. Det verkar inte vara särskilt viktigt i vilken ordning saker händer. Eller vilka uttryck de får. En del talar i tungor och profeterar när de tar emot helig ande. Andra gör det inte. En del blir först döpta, eller först kommer till tro och sen blir de döpta i vatten och sen tar de emot anden. I andra fall så sker det i en annan ordning där man kommer till tro och sen tar man emot anden och så blir man döpt. Och det ser väldigt olika ut. Hur det går till. På något sätt är det som att just för apostlagärningarnas författare, för Lukas, så är han ganska ointresserad av formen. Så länge innehållet är genuint och finns där på riktigt. Men det finns ju naturligtvis saker som har betydelse. Saker som hör till det där innehållet. Paulus säger till de här männen i Efesos att Johannes dop var ett omvändelsedop. Och att han uppmanade människor att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Ett omvändelsedop är ju någonting som vi som kristna naturligtvis inte kan förakta. Vi kan inte förkasta det. Omvändelsen är central. Utan omvändelse är det omöjligt för oss att leva ett kristet liv. När Johannes döparen börjar sin tjänst och när Jesus börjar sin tjänst, så börjar de båda två med att uppmana till omvändelse. Omvänd er, för himmelriket är nära, säger de. Och samtidigt så är de väldigt noga med att omvändelsen är bara första steget. Det behövs någonting mer. Och det kommer någonting mer. Omvändelsen handlar om att vända sig bort ifrån något och vända sig till någonting som kommer. Man kan säga att det är det som Johannes dopet handlar om. Det handlar om att markera ett viljebeslut. Att Jesus och Johannes uppmanar till omvändelse, det visar ju att omvändelsen egentligen är en mänsklig aktivitet. Det är någonting som vi kan göra. Det är någonting som man kan klä i ett imperativ, alltså en uppmaning. Gör det här, omvänd er. Det är någonting vi kan bestämma oss för. Och det är ju det som Johannesdopet markerar. Det markerar ett beslut. Det markerar viljan att vända sig, att bryta med synden och vända sig till ett renare liv, kan man säga. Det är som en förlovningsring när man förlovar sig. Det är någonting som vi har för att markera en intention. Vi ska börja leva tillsammans. Vi ska gifta oss. Förlovningen är inte ett äktenskap. Det är någonting som pekar fram emot vigseln, fram emot ett äktenskap. Förlovningen är någonting som vi gör. Man förlovar sig. Men för att ingå ett äktenskap så behöver man bli vigd av någon annan. I alla fall ett kristet äktenskap. Och på det sättet är det också med omvändelsen. Det är någonting som vi kan göra och som vi kan markera, ett beslut som vi fattar, men någonting som pekar fram emot någonting som vi måste ta emot ifrån någon annan. Någonting som kommer efter. Det får sin uppfyllelse i det som kommer. För att även om omvändelsen är en mänsklig grej, så är frälsningen och helgelsen som omvändelsen liksom syftar till någonting som ytterst sett helt och hållet ligger på Guds initiativ. Det är någonting som han måste göra. När Johannes döparen i Lukas evangeliets tredje kapitel börjar sin tjänst, så står det att han förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och det som han beskriver där är det beskriver en slags samverkan mellan människan och Gud. Där människans vilja till helgelse och rättfärdighet blir katalysatorn. Men där det alltid är Guds vilja som är den verksamma substansen, som man säger på apoteket. När man pratar om läkemedel och så. Min fru brukar alltid få förklara för kunden att det viktiga är inte vad som står på kartongen. Alltså vilket märke det är. Det viktiga är inte vilken färg det är på tabletterna. Utan det viktiga är vilken som är den verksamma substansen. Vilket som är ämnet som är läkemedlet i medicinen. Det som gör verkan. Det är det som spelar roll. Och så är det också med frälsningen. När Jesus sitter uppe på taket en natt och pratar med Nikodemus, så säger han till honom att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Man kan inte bestämma sig för att födas. I inledningen till Johannes evangeliet så bekräftar Johannes det när han skriver om de som tar emot Jesus. Att de har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Det är de som tar emot Jesus. Om Johannesdopet är omvändelsens dop, så är också det kristna dopet, dopet i Jesu namn, på nytt födelsens dop. Det är någonting som markerar vårt inträde i hans liv efter att vi först har fått ta del av hans död. Det är det som Paulus skriver i lite senare i Romarbrevet, om att vi har blivit döpta in i Kristi död så att vi också kan få del av hans uppståndelse och uppstå med honom. Alltså, här verkar inte bara våran vilja. Det handlar inte bara om ett nyårslöfte. Våran vilja att bli bättre människor. Utan det handlar om Guds vilja att göra oss till nya människor. Det är inte bara vårt beslut om att vi ska få ett bättre, kanske renare liv. Det handlar om Guds beslut att genom Jesus Kristus ge oss evigt liv. Och det är där skillnaden ligger mellan dopet i Jesu namn och omvändelsedopet. Omvändelsen kanske kan leda oss till ett bättre liv. Men bara Guds nåd kan ge oss ett evigt liv. Paulus skriver i Titusbrevet, det tredje kapitlet, att men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, så räddade han oss. Inte därför att vi hade gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp vinna evigt liv. Det här ligger i det som Paulus undervisar de här 12 vännerna om. Förmodligen var det en mycket längre undervisning än det som vi har i Apostlagärningarna nu. Det är liksom en sammanfattning. Men det leder dem till insikten att det är nödvändigt för dem att bli döpta i Herren Jesu namn. Man kan se en skillnad här mellan de 12 lärjungarna som Paulus möter och Apollos. Apollos hade brister i sin kunskap och han behövde få hjälp att reda ut dem. Men de här vännerna, de saknar någonting mer. De behöver bli evangeliserade. De behöver möta evangeliet. De behöver lära känna Jesus. De brister inte bara i kunskap, utan de saknar det här nya livet som bara Gud kan ge. Och när de får grepp om det genom Paulus undervisning, så blir det självklart och nödvändigt för dem att de måste bli döpta i Herrens namn. Och så får de ta emot heliga ande och börja det här nya livet. Men ser man på Apollos liv, så ser man att han levde redan det livet. Det står om honom att han var tseontopnevmati, att han var brinnande i anden, står det. Och vi kan se att Apollos blir inte döpt igen, trots att han ändå bara kände till Johannes dopet. Det är på något sätt som att det livet som han lever uttrycker redan dopets verklighet i hans liv. Det är lite uppseendeväckande och jag tror att man ska vara försiktig med att dra för stora växlar på det här. Men det antyder ändå någonting om dopet. Nämligen att inte ens om dopet sker i Jesu namn, så är det dopet i sig som är frälsande. I första Petrusbrevet så står det om detta där det står att på motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts, utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom. Alltså, Petrus säger här att dopets vatten kan få förmedla Guds frälsande nåd till oss. Men samtidigt så säger han att räddningen ligger inte i dopet utan i det som dopet pekar på. Ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, säger han. Alltså, det är Jesu död och uppståndelse som är den verksamma substansen. Det är det som allting handlar om, och det är också det som dopet vill markera och peka på, befästa i våra liv. Apollos kanske saknade dopets form. Det gjorde han. Men samtidigt så ser vi att han saknade inte dopets liv. Och man ska nog vara lite försiktig med vilka slutsatser man drar av det här. Jag tror det är viktigt att se att det här är inte ett argument för att dopet är överflödigt. Det är inte så att Lukas försöker säga att man inte behöver bli döpt eller att vi inte ska döpa människor. Det är väldigt viktigt, det är centralt i apostlagärningarna, och det ligger i vårt uppdrag som församlingar, som kristna. Jesus säger, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det är inte det som Lukas försöker säga här. Utan det som jag tror att han vill försöka förmedla i det här. Och det som jag tror att Guds ande försöker säga till oss genom de här texterna är snarare motsatsen. Att om vi verkligen tror på det som vi bekänner när vi går ner i dopgraven, om vi verkligen tror på det som vi säger och gör när vi döper människor i Jesu namn, så borde dopet och det som dopet står för få bli ännu mer viktigt för oss. Det borde få hedersplatsen i vårt liv. Tänk vilken enorm glädjefest att vi får döpa människor i Jesu namn, att vi får vara med när de påbörjar det nya livet som Gud har gett. Tänk vilken enorm gåva det är att vi kan säga till oss själva och till varandra att jag är döpt i Jesu namn. Hans död har betalt priset för min synd. Jag lever i kraften av hans uppståndelse. Varje dag på jorden som jag andas, så är det i det livet som jag lever. Jag tror inte att den här texten som sagt säger att dopet är överflödigt. Men jag tror däremot att den försöker visa för oss att ibland behöver vi se längre än till omslagspappret. Ibland så behöver vi få komma ihåg att det inte är förpackningen som avgör om innehållet är äkta eller inte. Att se att en oinslagen present, gåva som är på riktigt, faktiskt är till större glädje och till mer nytta för oss än en vackert inslaget paket som visar sig vara tomt. De här berättelserna vill liksom dra våra blickar förbi omslagspappret och in till den här fantastiska gåvan som vi har fått i Jesus Kristus och i vårat dop. Johannesdopet, som är ett dop till omvändelse, det innehåller ett nyårslöfte. Ett gott nyårslöfte, en genuin vilja, ett beslut att med beslutsamhet och svett leva mer rättfärdigt. Men dopet i Jesu namn har ett annat innehåll. Ett innehåll som snarare uppenbarar Guds beslut att i Jesu blod göra oss rättfärdiga och ge oss det eviga livet som gåva. Jag hoppas att du lyckas med det som du har föresatt dig det här året. Att dina nyårslöften faktiskt slår in. Men mer än allting annat så vill jag påminna dig om att även om det visar sig att alltihop faller platt, även om det visar sig att du inte alls har börjat träna, och även om du i slutet på året fortfarande lever på pizza och schweizernöt, så vill jag att du ska komma ihåg att även den stunden så kan du säga: jag är döpt i Jesu namn. Min synd är borta. Den har han tagit på sig. För varje dag som jag lever på jorden så lever jag i Jesus Kristus. Och han lever i mig. Det är den största gåva som vi kan önska varandra. Och det är också det viktigaste löftet som vi får bli påminna om. Inte löftet som vi ger inför det nya året, utan löftet som han har gett oss i sitt ord. Om att vi har evigt liv genom Jesu blod.